Dagens predikotext, den hämtar vi från första Korintierbrevets 10:e kapitel, verserna 6 till och med 13. Och vi kan säga här att Paulus, han talar ju om Israels folk på deras vandring i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss. För att inte vi, liksom de, ska begär till det onda. Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet, folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa. Låt oss inte heller begå otukt som en del av dem gjorde. Och därför föll 23 000 på en enda dag. Och låt oss inte fresta Kristus som en del av dem gjorde. De dödades av ormar. Knota inte heller så som en del av dem gjorde. De dödades av fördärvaren. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss. Därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga. Utan när frästelsen kommer så ska han bereda en utväg så att ni kan härda ut. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Temat för våran predikan idag, det är se till att du inte faller. Se till att du inte faller. En del av er har säkert tittat någon gång på konståkning. Och ibland så kan det vara ett vackert, vackert program. Och höga, vackra hopp och snygga landningar. Och det är fin musik. Och kommentatorn säger, det här blir en guldmedalj. Och så i det sista hoppet så ramlar konståkaren, eller konståkerskan. Och så är allt förstört. Tränaren säger innan framträdet, se till att du inte faller. Så säger också aposteln till oss idag. Se till att du inte faller. När vi läser Bibeln så ser vi varnande exempel. Vi läser om Judas Iskariot som var en av de 12 utvalda. Tänk att få vara en av de 12 lärjungarna som fick följa Jesus under hans verksamhet på jorden. Tänk att få sitta vid hans fötter och höra hans undervisning. Tänk att få se underverken som han utförde för att hjälpa människor i nöd. Vilken nåd. Och ändå så faller Judas. Han förråder Jesus för pengar. Och han möter Jesus i trädgården och ger honom en kyss för att peka ut honom inför soldaterna. Judas faller. Eller tänk på Petrus. Petrus som också har varit en av de 12. Och som ofta har varit talesperson för de andra lärjungarna. När de har suttit där och varit lite rädda för att svara på Jesu frågor. Ni vet hur det är när man har bibelstudium. Och läraren frågar en fråga. Och så tittar man på varandra. Och hoppas att någon annan ska svara. Så var det för lärjungarna också. Och den som ofta svarade då. Det var Petrus. Han var ofta lite modigare än de andra. Och han säger till Jesus, om än alla andra lärjungar överger dig, så ska aldrig jag göra det. Visst förstår jag att de här andra 11, att du inte kan lita på dem till 100%. De är lite klena. Men jag, Petrus, jag är någon att lita på. Men Petrus, han förråder också Jesus. 3 gånger förnekar han honom när Jesus är som allra störst nöd. Petrus, han faller. Eller tänk på kung David som vi läser om. I den fantastiska berättelsen om David och Goliat. Och i min illustrerade bibel när jag var barn, då såg David ut som att han var 8 år bara. Han var en sån liten fjutt. Och Goliat var enormt stor och såg läskig ut. Och ändå så vinner pojken David, som nog inte var 8 år, utan kanske en tonåring. Han vinner över övermakten för att han har Gud på sin sida. Och Gud låter Israels rike ha framgång under David. Israel som har varit ett obetydligt folk blir plötsligt en stormakt under kung David. Därför att kung David lyssnar på Gud och tjänar honom av hela sitt hjärta. Men efter ett tag som kung med stor makt och med människor som ärar honom och hyllar honom, så glömmer David att även han står under Gud. Och när David ser en vacker kvinna, då tänker han, henne vill jag ha. Hon är en annan mans hustru, men jag kan nog se till att röja honom ur vägen. Och när han har gjort det, då tar han henne till sin hustru. Och det värsta av allt, det är att han vill inte be Gud om förlåtelse till en början. David, han faller. Bibeln innehåller varnande exempel. Bland annat för att vi inte ska falla. Vi ska ta varning av de exemplen. Men frågan är då, vad är det att falla? Ja, Bibeln använder det på 2 olika sätt. Ytterst och slutligen så innebär att falla att tappa tron. Att gå från andligt levande till andligt död. Men Bibeln talar också om det på ett annat sätt. Att falla i synd. Och alltid när någon faller i betydelsen tappar tron, så beror det på synd av något slag. Ohörsamhet mot Gud kanske. Att man inte bryr sig om sitt andliga liv. Eller kanske, som kung David, att man håller fast vid den här synden och inte vill bekänna den. Våran text idag, den talade till exempel om otukt. Det är ett sånt där gammalt ord. Sexuell omoral, kan man säga. Och sexuell omoral, det är någonting som frestar de flesta av oss. Det är ingenting man så gärna vill tala med andra om. Men alla har vi det Bibeln kallar ett kött. Alltså, vi har lustar som går emot Guds befallning. Det är inte så att vi bara känner oss dragna och attraherade av den personen vi är gifta med, om vi är gifta. Utan det är någonting som frestar oss genom stor del av livet. Våran text talar också om avvisande av Guds ord. Israels folk hade det så fint på ett sätt. Gud vandrade med dem i öknen. Och när de hade frågor så svarade han genom sin profet Moses. Och när de gnällde och klagade så hjälpte han dem ofta med det de ville ha. Trots att de inte frågade så där snällt och artigt som man försöker lära barn att göra. De sa inte alltid snälla eller kan vi få be att få. Att avvisa Guds ord trots hans stora nåd, det är också en synd som lurar runt hörnet. Jag vet vad Gud säger, men jag gillar det inte riktigt. Jag vill inte riktigt lyssna till hans ord. Våran text talar också om otacksamhet. det är också lätt för oss att glömma vem som är alla goda gåvors givare. Nu när vi har firat jul, då kanske ni har köpt en julklapp till någon. Och så har den personen öppnat den och så har ni suttit och tittat lite så här. Hoppas hon blir glad. Hoppas han blir glad. Och så kanske ni försökte avläsa ansiktsuttrycken. Om det var en sån här. Åh, tack, vad fint. Eller om det var en sån här. Ja, tack. Snällt. Det är lätt att vara otacksam för gåvor som man får. Man hade tänkt sig något annat kanske. Och Israels folk, de hade tänkt sig något annat. De hade tänkt sig en motorväg rakt in i Kanans land. Dit kan vi gå på några dagar, tänkte de. Det borde inte ta så lång tid. Och så får vi ta landet i besittning. Men det blir något annat. Det blir en ökenvandring. Och Gud är med dem och ger dem mat och vatten. Men där de ändå är missnöjda. I våra liv har vi mycket att tacka Gud för. Mat och kläder, hus och hem får vi lära oss i konfirmationsundervisningen. Och det är ju ord så där. Men kanske ni ibland kan titta på TV och se människor som saknar mat, som saknar kläder, vars hus har blivit raserade av en översvämning eller en kraftig tsunami eller en jordbävning, som står utan hem och som står och försöker plocka lite vilset i skärvorna av det som en gång var ett hem. Och kanske kan vi då komma ihåg att tacka Gud för att vi har allt det där som vi tar för givet. Bibeln talar om synder som tar över våra liv. På några ställen så räknas det upp några synder och så sägs det, den som lever så ska inte ärva Guds rike. Alla kristna syndar. Alla människor syndar varje dag. Men ibland kan vi frestas att göra synden inte till ett fall, inte till ett misstag, utan till vår livsstil. Någonting vi upprepar medvetet och av fri vilja. Vi kanske bor med någon vi inte är gift med och lever som gifta. Eller vi kanske låter vår girighet ta över i våra liv. Girighet är en sån där synd som nämns som allvarlig för att den kan ta över livet. Målet med mitt liv blir att klämma andra på så mycket pengar som möjligt. Så att jag får samla i min egen skattkista. På mitt eget bankkonto. Särskilt allvarligt är det när jag river ut de sidor i Bibeln som säger att just mitt sätt att leva är synd. När jag rationaliserar mitt eget handlande och säger, jo, alltså förr i tiden tyckte de att det var fel att leva som jag gör. Men inte nu. Nu är det nya tider. Nu är det nya tider. Inte skulle du, Gud som är kärlek, döma mig. Men när vi tänker på allvarliga synder, då ska vi komma ihåg att all synd skiljer oss från Gud. All synd blir som ett hinder mellan oss och vår Herre. Jag vet inte om ni har varit med om det, men ibland när jag åker tunnelbana så kan det komma en stackare och sätta sig bredvid mig som luktar så illa så att det inte går att sitta kvar. Och till en början så känner man ju att det är oartigt att flytta på sig. Men efter ett tag blir det omöjligt att stå ut. Man måste flytta på sig. Det kan vara en bild för hur synden är för inför Guds ansikte. Egentligen, hörni, så är vi och alla syndare avskyvärda inför Gud. För honom är det sådär med synden. Det glömmer man lätt eftersom man är nådig. Istället för att falla i synd så har den kristne ett uppdrag Vi ska stå istället för att falla. Vi ska göra det för att vara goda exempel för andra. Det är någonting som tas upp på många ställen i Bibeln. Och det är inte bara för vår egen skull, utan det är för att vi ska undvika det Bibeln kallar anstöt, som är också ett sånt där gammalt ord. När en kristen syndar offentligt och grovt, då är det någonting som får andra att tänka, ja, det är inte så mycket med de kristna. Ser de är ju värre än oss. När en kristen faller, då finns det många som säger, vad var det jag sa? Vad var det jag sa? De är skenheliga bara. De talar om Gud och att lyda hans lag. Och ni ser ju hur de beter sig. Gud vill inte att vi ska vara hinder för någon som kan komma till tro. Undvik anstöt. Gud vill att vi ska vara salt i världen, står det. Och saltet på Jesu tid var inte till som en krydda för att maten skulle smaka mer. Utan framförallt för att bevara maten så den inte skulle ruttna så snabbt. Var ni än är, i skolan, eller på jobbet, eller i hemmet, eller bland kompisarna, så kan ni vara salt som bromsar den här förruttnelseprocessen som synden innebär. Ni kan göra det lilla ni kan för att bromsa. Vi ska vara ljus i världen, säger Bibeln. Det lilla ljus jag har, sjunger barnen ibland. Det ska få lysa klart. Jag sätter det ej under skäppan. Nej. Jag vill inte dölja min tro. Jag vill inte vara kristen bara när jag stängt dörren och låst och släckt så att ingen kan se. Utan jag vill vara kristen alltid. Och det här ljuset som är tron, som är en gåva från Gud, som brinner i mitt hjärta, det vill jag inte dölja. Utan den vill jag hålla högt så att den sprider ljus till andra. Men i oss själva, hörni, av vår egen kraft, så klarar vi inte av att inte falla. Det naturliga för människan, det är att falla ifrån. Det är att glömma Guds undervisning. Det är att vända sig bort från Guds nåd. Men Gud, han hjälper oss att inte falla. I dagens text så talar Paulus om att ingen frestelse är ny under solen. Andra har upplevt det ni upplever, skriver han till de kristna i Korint. Era upplevelser är inte nya. Det kanske finns ny teknik. Det kanske finns sociala medier idag. Men det innebär ingen ny frestelse. Det är bara nya redskap som den kristen ska hantera klokt och vist. Ingen frestelse är ny. Andra har upplevt det vi upplever. Bibeln ger också uppmuntrande exempel på människor som står emot frestelse. Tänk på Josef till exempel. Vilken press han hade på sig när Potifars hustru sa åt honom, kom och ligg med mig. Potifar är inte hemma. Vi skyndar oss. Ingen behöver veta. Och ändå säger han, hur skulle jag kunna göra något så ont mot min herre och mot Gud? Det vill jag inte göra. Det vill jag inte göra, säger Josef. Bibeln uppmuntrar oss med att visa att Gud hjälper den som ber om hjälp. Stanna upp och be Gud om kraft att stå emot frestelsen. Vår text talar också om Guds trofasthet. Han tillåter inte, skriver Paulus, att vi frestas över vår förmåga. Ibland kan det vara så att en lärare i skolan kanske ger er en uppgift som är alldeles för svår. Ingen klarar den. Ingen klarar den. Gud gör inte så med den kristne. Han sänder inte en frestelse som han vet. Den här leder till fall. Och de kan inte klara av den. Utan han ser till att begränsa våra prövningar. Våra frestelser, våra svårigheter. Så att vi kan med hans hjälp övervinna dem. Han bereder en utväg, står det, när frestelsen väl kommer. Vi är inte hjälplösa. Gud är med oss. Vi ska också skilja på att falla i synd som vi gör dagligen. Och att falla bort från tron. För när vi faller i synd, då ska vi göra som David slutligen gjorde. Och erkänna. Lagen fördömer mig. Jag har syndat mot dig, Gud. Och det bästa är att då vet vi vad Gud svarar. Han svarar. Du är förlåten. Du är förlåten. En annan sång barnen sjunger. Och som jag sjunger också. Ibland. Jag går inte ensam här. Jesus, han har sagt, jag är med er. Ni är inte ensamma på er vandring genom livet. Ibland känner ni er säkert ensamma. Ibland kanske ni är den enda troende i klassen. Eller i kompisgänget. Eller på arbetsplatsen. Men ni är inte ensamma. För Jesus är med er varje steg på vägen. Han är där för att rädda oss. Han är där för att hjälpa oss. Och han är där för att ge oss ny kraft när vi saknar krafter. När våra krafter är slut. Den stora skillnaden mellan konståkningsdomarna som sitter där och granskar programmet och skriver upp varje fel som konståkaren gör och sen ger ett rättvist utslag när man har ramlat 1,0. Kanske vi bara. En stor skillnad mellan dem och Gud. Det är att han är nådig. Han är nådig domare. Som förlåter våra synder. För Jesus skull. När vi möter honom en dag. I himmelriket. Då kommer han inte att se. Alla de misslyckanden. Som vi har gjort. Alla de synder. Vi har gjort oss skyldiga till. Alla de gånger vi inte älskade vår nästa som oss själva. Alla de gånger då vi inte satte Gud som nummer ett på våran prioritetslista. Utan när han ser på oss då, då ser han på Jesu rättfärdighet som vi äger genom tron. Se till att du inte faller. Du som menar dig stå. Men du är inte ensam i den kampen. Gud är med dig. Amen. Låt oss be. Kära himmelske fader. Du vet att vi på många sätt är svaga. Du vet att vi syndar varje dag. Och du vet också att utan din hjälp så skulle vi falla ifrån och tappa tron. Men vi vet också att du har lovat att hjälpa oss. Att ge oss ny kraft och styrka och nytt hopp när det känns hopplöst. Vi ber att du ska hjälpa oss att inte glömma av dina löften. Och inte tro att vi är ensamma. Hjälp oss att komma ihåg att vända oss till dig. Och be om ny kraft och ny uthållighet. Och framförallt om förlåtelse. Vi ber i ditt heliga namn. Amen.